vi presentera Philip Holmes, huvudtalaren i denna avdelningen. Han heter Thomas Johansson och vi tar emot honom med en varm applåd. Alltså. Thomas Johansson!
Ja, det där med att hålla tal har ju sina sidor. Det var en del som tyckte jag var lite långrandig förra året, så jag ska vara lite kortare i år, hade jag tänkt. Så som de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustavsdagen, vilken där firats och hedanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag. Så skrev Skansens grundare Arthur Hazelius om 1893 års firande av det som så småningom skulle utvecklas till svenska flaggans dag och så småningom Sveriges nationaldag. Det är alltså över 100 år sedan, den 6 juni firades för första gången. Och Skansen har intagit en central roll i detta firande. Med undantag av år 1902 då arrangemangen regnade bort, så har den svenska fanan hyllats där varje år sedan 1893. Och regel har solen oftast lyst över blågula känslor och över blågula fanor. Numera är Skansen tyvärr platsen för etablissemangets kluvna och försiktiga firande av nationaldagen. Man har haft stora svårigheter att hantera detta arrangemang och hittat på allt möjligt för att tona ner och devalvera allt patriotiskt och istället krystat fram något mångkulturellt. Ikväll till exempel så ska Theodor Kallifatides tala där, en man som vill förbjuda nationella organisationer att verka. Vedervärdigt, säger jag. Med tanke på vilka personer som brukar samlas där uppe på Soliden denna afton, bland annat sådana som är direkt ansvariga för landets förstörelse, så är det inte så konstigt att vi sanna nationalister väljer att samlas på en annan plats. Vi väljer vårt sällskap. Wow. Se bara. Se bara på nuvarande Skansen-chefen, Hasse Alfredsson. En mångkulturell pajas som har hållit så kallat antirasistiska tal som varit så enfaldiga som man knappt trott att det varit sant. När man hör denne man tala så får man intrycket av att han bott isolerad på Skansen i hela sitt vuxna liv. Och frågan om bosättningsort är känslig. Det fick man bekräftat i radioprogrammet Öfter 2. I höstas när Skansen-chefen och Helena Bergström skulle ut på så kallad informationskampanj i landets skolor, syftande till att framställa massinvandringen som något bra för Sverige. Avslöjande var Alfredssons svar när reporten frågade: men vad svarar ni då på kritiken att det är så lätt för er att åka runt och prata så här? Ni bor ju själva inte i Rinkeby med kanske en 20 utlänningar i trappan. Alfredsson blev märkbart irriterad och svarade: jag ska väl för fan inte behöva bosätta mig där för att få yttra mig i dessa frågor. Nej, det är klart, bor man på Skansen är väl inte Rinkeby något lockande alternativ. Men det vore kanske välbehövligt, för att då skulle du kanske fatta något, Tasse. Hundratusentals svenskar måste däremot göra det idag, som en konsekvens av den politik han förespråkade. Med tanke på de skador som Hasse Alfredsson åsamkat det svenska folket och nivån på hans argumentation, så anser jag att nästa bosättningsplats är given. Apberget på Skansen. Vilken kontrast utgör inte den första Skansen-chefen, Arthur Hazelius. I syftet att bevara minnena av den försvinnande allmogekulturen gav han sig ut på vandringar i Norrland, Dalarna, ja hela Norden, för att samla ihop allehanda ting. Resultatet blev den skandinavisk-etnografiska samlingen som så småningom blev det Nordiska museet. Han började med en fullständigt ny utställningsteknik genom att ställa ut kompletta interiörer för att ge en levande bild av gångna tiders levnadssätt. Det innebar en revolution i museivärlden. Redan i slutet av 1870-talet umgicks han med planer på att utveckla idén genom att flytta hela hus och gårdskomplex till något område i Stockholm. Men det började över ett årtionde. Det dröjde ett årtionde innan det kunde realiseras. År 1891 i mars köpte han Sirius lägenheten Skansen, och redan den 11 oktober samma år höll Skansen sin invigningsfest. Astelius, som var ett barn av den svenska nationella romantiken, ville med sitt museum inte bara få till stånd en vetenskaplig materialsamling utan också främja nationell väckelse och folkuppfostran. Själv uttryckte han det så här: redan under sin första utbildningsperiod fastställde Skansen såsom sin mål att genom anordnande av fester dels vidmakthålla allmänhetens intresse för nordiskt folkliv och folksed, dels liva sinnet för våra ärofulla historiska minnen. Bland dessa årligen återkommande fester bör främst nämnas den allt sedan 1893 vid sommarens inbrott, så kallade vårfesten. Till denna plegar högtidehållandet av den 6 juni, Gustavsdagen, och så vår nationaldag fokar sig såsom en värdig avslutning. Vi svenska nationalister har all anledning att vara tacksamma för en man som Arthur Hazelius. Hans verk lever. Själv dog han 1901. Hans födelsehus och grav finns på Skansen. Lägg en blomma på hans grav nästa gång du är där. Det är han väl värd. På 1890-talet utgör på många sätt en gyllene tidsålder. Det blev en högkonjunktur i svensk litteratur, då de stora diktarna fann inspiration i sin hembygd. Selma Lagerlöfs, Karlfeldts, Frödings och Heidenstams diktning, som var förankrad i hembygden, är nära släkt med den hembygdskänsla som Skansen representerar. Inom konsten har vi Carl Larsson, Zorn, Liljefors, och inom musiken Wilhelm Stenhammar. Vad har vi idag? Hur många dagens diktare, målare och musiker kommer att vara ihågkomna om 100 år? Inte många, det kan du vara säkra på. Kontrasten mellan 1890-talets konst och dagens anarkistiska målarkloderi utan sammanhang eller ordning är enorm. Kontrasten mellan dåtidens musik och dagens primitiva djungelrytmer är himmelsvid. Den afroamerikanska musikens stora genomslag innebär en kulturell tillbakagång på hundratals år. Musiken har degenererats till att i stort sett enbart innehålla rytm. Ett stort förfall, ovärdigt den nordiska människan. Sjuka hjärnor och levnadsideal skapar detraverad och galen konst, som i sin tur medverkar till att skapa sjuka levnadsideal. Det är symptomatiskt att alla tänkbara kulturella avarter accepteras och hyllas. Kultursabotörer som Jonas Gardell, Clary Rickholm, Pappa Di, Alexander Bard, Dr. Alban hyste skierna som goda förebilder för det uppväxande släktet, samtidigt som de som verkar för god moral eller är nationalister ofta förlöjligas eller misstänkliggörs. Sverigedemokraterna har som mål att ändra på dessa missförhållanden. Vi vill stoppa den internationalistiska och marxistiska indoktrineringen som pågår i medierna. Istället ska fosterländskhet och patriotism betonas. Det måste bli ett slut på nationell självförnekelse och defaitism. Låt mig ta ett exempel. I Nyköping firas idag mångkulturell nationaldag. En viss Karin Solgren, projektledare, berättar: först hade vi tänkt spela chilensk musik, men då så var det chilenska invånare nej. Det är ju en svensk högtid, påpekade det. Hur i helvete kan man komma på något så dumt? Heder åt chilenarna som hade vett att tacka nej. Men det är så typiskt. Hela tiden försöker man tona ner det nationella, fosterländska, och istället krysta fram något mångkulturellt, internationellt. Tala om nationell självförnekelse. Ska det vara så svårt att begripa att den 6 juni är det svenska folkets nationaldag? Då vi hyllar vår flagga, vårt land, vår kultur, vår plats på jorden. Det är nu bara 6-7 år kvar till nästa århundrade och nästa årtusende. Under denna period kommer många saker att ställas på sin spets. Vi har länge varit på dekis som industrination. Var i allt större utsträckning lånat ihop till vårat och invandrarnas välstånd. Den fortsatta massinvandringen har påskyndat och ökat behovet av ytterligare upplåning. Vår statsskuld är nu 1,2 biljoner kronor. Räntan på denna skuld är en statsfinansiell gökunge som tränger undan allt annat. Tiden börjar rinna ut för Sverige som välfärdsstat. Politikerna kanske 2-3 år på sig att vidta de kraftåtgärder som krävs. Men har förmodligen inte modet att göra det. Det skulle betyda politiskt självmord och partiets fel går i regel före landets fel. Det betyder att vi får räkna med en statsfinansiell kris och att den svenska välfärdsskutan sjunker ner i armod. En tragedi, naturligtvis. Men det kan få det goda med sig att svenskarna äntligen vaknar och börjar handla. Får vi inte ett nationellt uppvaknande då så kommer vi aldrig att få det. Det är vårt partis och vår nationella rörelses yttersta mål att det svenska folket, den svenska kulturen och den svenska staten ska bestå under det kommande årtusendet. Vi är beredda att fatta de beslut som krävs och vidta de åtgärder som behövs för att trygga nationens existens. Komma vad som komma vill. En av de första besluten som en nationell regering måste fatta är det om en omfattande och långtgående repatriering av 100 000-tals etniska främlingar. När vi har genomfört detta kommer vår nation att kunna se framtiden an med förtröstan och byggandet av ett nytt svenskt folkhem kan börja. Avslutningsvis ska jag bara ta upp en liten notis ur fredagens Svenska Dagblad. Ni kommer kanske ihåg att för ett par år sedan, då var ju invandringen sådär, den var ju väldigt lönsam. Det skrevs artiklar i Affärsvärlden och alla dagspressen och den var alltid sådär väldigt lönsam. Så, och berikade allting. Nu visar det så här, såg jag en liten notis från fredagens tidning. Botkyrka kommun har nu största andelen invandrare i landet. Nu vill kommunerna kompensation av staten för de merkostnader som den anser att invandrarna för med sig. Kommunstyrelsens ordförande Nils Oskar Nilsson, M, har tillsammans med representanter för Socialdemokraterna och Folkpartiet uppvaktat Finansdepartementet. De hade med sig beräkningar som enligt kommunledningen visar att vad invandrarna kostar kommunen. I år handlar det om totalt 159 miljoner för socialbidrag, hemspråksundervisning, vuxenundervisning och tolkar. Ekonomin i Botkyrka kommun är hårt ansträngd. Det är en följd av bland annat kraftigt ökade socialbidragskostnader och minskade statsbidrag. 34% av invånarna i Botkyrka är födda utomlands. Jag ber att få tacka för mig och säger så här. Bevara Sverige svensk. Tack så mycket.